Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker. Jag heter Carl Gedius och med mig i Klassikers poddstudio idag står Fredrik Nyblad.
Hej!
Och Claes Johansson.
Hallå där.
Som nu släpper Blocket-appen där, ja.
Nej, jag jobbar inte så. Det vet du. Änkor. Änkor och ensamma kvinnor i glesbygd. Det är de som säljer bilarna.
Ja, säljer bilar, ja. Okej, ja, jag förstår. Så det var något annat
först. Ett inside-tips här. Okej. Jag tänkte vi kunde, vi har fått lite lyssnarreaktioner här på podden. Vi har ju då en telefonsvarare som man kan ringa till. Det är inte så många som gjort än. Fått några prank calls och en som hörde av sig och hade väldigt lång inledning på sin på sitt, så att han kom fram till, så sa han så här: men det därför jag, varför jag ringer är för att, och då tog bandet slut på telefonsvararen.
Astans, vi får ta och vända på kassetten.
Ja, precis. Så att ring igen. Men vi har fått några skriftliga kommentarer här. Och här har vi en i Varberg. Daniel heter han. Ohoj, klassiker.
Ohoj, Daniel.
Jag är prenumerant och poddlyssnare sedan första avsnittet. Jag gillar era utsändningar även när det mest är ostrukturerat. Va?
Nu förstår jag inte. Nej, jag måste ha blandat ihop.
Måste ha en annan podd.
Det kan inte vara oss.
Dock, senaste delen med Karls elbilstest var jag faktiskt tvungen att snabbspola mig förbi.
Ja, då kan du tänka dig att du var i studion. Vi rullade ut futonmattor här.
Du kan ju inte minnas någonting. Du somnade.
Ja. Det var så totalt poänglöst. Men vi låter dig hållas.
Han fortsätter i alla fall. Ni har haft lite gäster på besök i studion som har varit trevligt. Kanske finns det fler intressanta att bjuda in. Ni måste väl ha stött på folk från både klubbvärlden, tillverkare och journalister som skulle kunna ha något att säga. Kalle Karlqvist är ju alltid angenäm att lyssna på, men jag tänker på att det kanske kunde vara intressant att höra mer om era erfarenheter när ni jobbar på andra redaktioner. Karl, Kalle och Claes har man ju stött på lite här och där, men man vet ju inte hur ni såg på att jobba på Teknikens Värld eller Automobil. Jag kommer ihåg första numret med Claes och hans Saab i Automobil. Hur han kändes som en alien i det sällskapet.
Hur kände Claes sig då är ju frågan vi måste ställa oss.
Ja, men det är väl en ganska bra beskrivning tycker jag. Det har dampt ner någonstans ifrån.
När var det här?
Ja, kan det ha varit 1900-tal? Jag tittar inte så mycket bakåt faktiskt. Jag vill förhålla mig lite avvaktande till sånt man har gjort. Jag tycker det är lite plågsamt att röra upp de där dypölarna på något vis. Jag vet inte vad det är. Jag vill hela tiden fortsätta göra andra nya saker. Men det bör ha varit början på 90-talet någon gång.
Ja, jag minns att jag blev jätteglad när jag läste. Jag kände inte dig då. Men nej. När jag läste Automobilen och såg att du hade kommit med där. Vilken fantastisk mix.
Ja.
Att det här nu hade Sverige fått en bred biltidning. Det var allt från Saab V4 till Porsche.
Ja, jo verkligen. Det var roligt.
Men blev du någon slags, om vi ska inte prata för mycket om Top Gear, men blev du Captain Slow där då på Automobilen? Eller?
Nej, jag kan inte den referensen, men jag körde ju lite mitt eget spår. Eller det Det har jag väl egentligen alltid gjort. Jag fångas inte av samma saker som mina kollegor har gjort genom åren, utan jag hittar andra små saker att fördjupa mig istället. Och det var väl lika, det var väl samma där egentligen. Jag tycker ju inte om snabba bilar. Jag tycker det är helt meningslöst. Jag såg någon video här nu, någon dåre som har kört 417 km i timmen på autobahn.
Ja.
Och kommentatorsfältet var delat i två givetvis. De som tyckte väldigt illa om det här och tyckte det var ansvarslöst, vilket det naturligtvis var. Men så var det ett gäng då som ändå fortfarande satt och tyckte att det var rätt fränt. Att det var fränt att köra 417 km i timmen.
På en avlyst?
Nej, utan det var en vardagmorgon.
Ja. Oj. På 30-talet så körde man ju lite över 420 kilometer, men då var det ju avlyst.
Ja, nej, men jag förvånas någonstans över denna fascination.
Vilken del av kommentarsfältet var du?
Jag kommenterar aldrig någonsin, jag tycker inte om sociala medier överhuvudtaget, men det är ju givetvis bara poänglöst. Totalt ointressant. Det finns inget intressant med att köra fort. Jag har aldrig förstått det.
Ja, jag tycker snitthastighet är intressant.
Ja, men då behöver
att, att man kommer fram fort.
Ja.
Att man kommer någonstans lite snabbare.
Ja, marschhastighet och snitthastighet. Ja. Då börjar det bli intressant.
Mm. Men, då tar jag en tredje ståndpunkt här. Högst fart i kurvorna.
Ja, men det också. Det håller jag med om. Och så förfäktar jag det här med att köra långsamt. Det är den största konsten att klara av att köra långsamt.
Mm.
Men det är förvånande tycker jag 2022 att det fortfarande finns någon slags, man vispar igång någon slags fascination över någon jävla dåre till miljardär som har legat i vänsterfil i sin Bugatti. Jag kan inte tänka mig något mer ointressant. Ja.
Ja, nej, men har man köpt en bil som går i 417 så måste man väl prova det.
Ja, men då kan man väl hyra en racerbana.
Ja,
då. Men
det låter ju vettigare, ja. Det tycker jag.
Men då svänger det och då blir det kanske inte lika tufft längre.
Nej.
Då försvinner det här bröstbehåringen ganska snabbt, skulle jag tro. Ja, jag vet inte, jag var bara kände mig lite lätt uppgiven när jag såg det där i morse.
Ja, vi kan väl gå vidare här i brevskörden.
Ja, för det där var inget svar, va? Frågade han mig någonting.
Ja, det var det precis.
Ja, men hur kände du sa ju att du svarade ju att du kände dig som en
alien. Ja, men det gjorde
faktiskt. Ja, men jag tycker ändå att jag avgett något
slags. Ja, det var svaret. Mm.
Sen tycker han vidare att vi ska nörda ner oss på olika Citroën-modeller, bland annat Citroën SM, men det gjorde vi faktiskt i förra avsnittet av Studio Klassiker, så att
ja, då har vi check på den.
Hörde den bönen innan.
Men vi kan återkomma gärna.
Ja, gärna.
Gärna.
Mycket gärna. Sen har vi en kille som heter Joakim från Kalmar. I det senaste avsnittet av er eminenta podd så berättade Kalle Karlqvist om sitt möte med en vit Saab 900 på Backaplan i Göteborg. I somras hade jag en liknande upplevelse då jag just på Backaplan sprang på en otroligt fin Saab 900, en vit. Först trodde jag att Kalle och jag hade sett samma bil, men jag förstod av hans beskrivning att det var ett annat exemplar. Hur stor är sannolikheten att det rullar två fina, vita, gamla Saabar just där? Den bilen jag såg var en 900i från 1988 med en ägare sen ny, en dam på 72 år och med en mätarställning på under 7000 mil. Jag fick inte möjlighet att prata med ägaren men har sedan dess tänkt kontakta henne då köplusten är påtaglig. Han bifogar även en bild på skönheten här. Kan ni titta?
Damen? Jag har bilen. Ja, den där.
Ja, det ser bra ut.
Den där.
Okej, hon är så 72 år och hon köpte den här bilen ny 1988. Det är alltså 34 år sedan. Då var hon alltså
mitt i livet, eller för knappt.
Hon var inte ens 40 då, alltså. Hon var 38 år när hon köpte den här bilen. En vit Saab 900 i.
Ja.
Det är fascinerande.
Det var stilenligt.
Jag insåg för något år sedan att det är för sent för mig att köpa någon ny bil och spara på, så att säga. Jag är för gammal.
Jag kommer bara vara begagnad.
Ja, exakt. När det är kört.
Vad skulle man köpa då?
Nej, det skulle man inte
göra.
Det
finns ju inget
Nej, precis. Ja. Det är nästa problem.
Ja, det är ett stort problem, skulle jag säga.
Nej, men det finns några bilar.
Ja, vadå?
Ja.
Till exempel?
Jag fick låna en Alpin A110.
Ja, okay. Ja. Men det vardagsbilar.
Nu kom det utanför spåret här. Men ja, okay. En något sån här vardagsangelägen bil.
En vardagsangelägen bil. Man känner att man ska plocka hem liksom en milstolpe.
Ja, som kan moffa upp sig lite med åren och bli en samlad bil så småningom. Och så ska du vara
gubben.
Gubben med stort G. Han som får alla de där breven hem i brevlådan.
Ja, jag tror att jag ser mer filosofiskt på det här. Det är inte vi som väljer bilarna. Det är bilarna som väljer oss.
Ja, jo, det känns det som ofta.
Ja, Kalle, efter den här podden när han pratade om den här vita Saab 900 så visade han mig också bilder på den bilen som han hade sett på Backaplan. Mm. Och jag föreslog att vi skulle visa dem här på webben och sådär. Men det vill han absolut inte. Istället så har han skrivit ett brev. Mm. Så att vi får se vem som blir först här, Joakim eller Kalle, på att köpa en vit Saab 900 som brukar frekventera
parkeringen. Ja, men han visade mig de där bilderna för 2 år sedan.
Ja.
Och jag norpade ju regnumret där, men det finns ju någon slags hederskodex här. Man överträder inte vissa gränser.
Ja, vi har inte så många principer. Men där
går en tydlig gräns. Men jag var ju också, jag gillar det här med brevväxling med damer som sagt, och Jag hotade med det förra veckan senast. Nu, om inte du skriver så skriver jag det där. Och då märkte jag att då sprang han fram och plockade ut något ur skrivaren här och såg väldigt hemlighetsfull ut. Så att jag tror att det var nog det som satte fart på honom på sluttampen.
Ja, det ska bli spännande att se vad som händer.
Ja, den var fantastisk. Mm. Verkligen. Jag brukar inte gilla vita bilar, men den där, den satt som en smäck.
Ja.
Den var så där rak och fin i tröskellinjen där nere. Man verkligen avtecknar sig mot asfalten. De brukar inte vara det.
Nej, det är där det liksom avslöjar sig.
Lite mer.
Nej, man vet ju, just vita bilar är ju, det är ju avslöjande.
Ja.
De behöver inte ens vara rostiga. De kan bara vara lite dåligt tvättade så blir de suddiga i kanterna.
Mm. Mm. Mm, ja, jag både önskar och inte önskar att han kommer hit med den här bilen och ställer i vårt garage. Jag kommer bli så fruktansvärt avundsjuk.
Ja, men Kalle är ju Kalle. Ja,
så att du kan köpa
den av honom.
Ja, precis. Vi brukar ju faktiskt ha någon slags...
Då har han löst liksom de här större praktiska problemen.
Ja, och sen så
har
köper
hämtat
den
och extraherat den.
Ja. Det har ju vandrat en del bilar genom åren på redaktionen.
Ja. Ska vi fortsätta med ett brev till?
Ja!
Då har vi ett brev från Viktor Bodin här. Hej! Tack som vanligt för en fenomenal podd som är så härlig och rogivande på många plan. Många tror att du är en idiot när du går runt och småfnissar och diverse spaningar och utläggningar med er i hörnen. Ja. Tack. Det är bra att vi kan bidra till det. Jag kan... Nu kommer det här. Klas, nu får du lyssna.
Aha.
Jag kan mer eller mindre identifiera mig som en yngre upplaga av Klas Johansson.
Herregud.
Kanske
finn i bortkommen och fullständigt felorienterad. Ingen koll på tjejer och bara går och går på bilar. Vilken tragik. Ja.
Det kanske är en egenskap som vi Saab-fanatiker delar. Just Klas innehav av en Volvo V70 som ditt anti-intryck mot allt vardagen utsätter dig för kändes även spot on för ens eget alternativ till entusiastbilen. Kan dock nämna att om Klas får hjärtstillestånd i sin V70 kan en Volkswagen ID4 vara ett gott alternativ.
Jag mötte en sån på min hemmagata igår. Och jag fick liksom göra en liten lov runt kring den för att få plats. Den är ju enorm.
Ja.
Den bullar ut på alla fel ställen och den är jättekonstig. När man börjar titta på den bilen.
Det rullande brock.
Ja, när man verkligen börjar titta på den. Den är liksom all over the place. Den har inga proportioner. Och man har kontrat med att bara biffa upp hjulen på den. Och sen tryckt upp karossen mot himlen. Och sen så ska den föreställa som en liten nätt bil.
Vet du varför som Viktor tycker att du borde titta på Volkswagen ID4?
Nej, jag är väldigt nyfiken på det.
Det är för att folk har så starka åsikter om den. Ja. Precis som Saabar.
Ja, kanske det.
Ja.
Det gick ju ganska... Jag tror att någon trillade in i den här.
Idiotiska touchknappar över hela cockpit som måste hanteras i ostressade trafiksituationer av en van hand. och som du sen måste försvara vid diverse tillställningar inför vänner och bekanta. Ett typiskt Saab-drag som kanske i vår samtid har gått förlorat.
Ja, det är en jätteintressant tankegång där, verkligen. Men det är en tröskel att kliva över, känner jag, som är skyhög, att sätta sig i den där situationen, att börja hantera touchknappar. Mamma och pappa köpte en stereo 1978 från Luxor och den hade touchknappar. Då var det jättekult och de funkar aldrig. Vi lämnade in dem till Radio Hansson i Kisa hur många gånger som helst och han bytte de där touchknapparna. Och vi framhärdade att det var höjden av exklusivitet, och det var det då, 1978.
Men ni skulle ha tagit av er vantarna.
Ja, men jag blir tokig på dessa touchfunktioner i nya bilar. Jag kör ju nya bilar emellanåt trots allt. Och det finns ingen bil hittills som är någonting att ha i den vägen. Jag saknar knapparna i alla bilar.
Ja, och det borde ju bli en ny premiumgrej. Borde ju ha mängder med knappar. Ja.
En Alfa 164. Oh. Den mittpanelen där.
Ja, vad fint.
Är det 3 eller 4 rader?
3-400. Ja, den är vacker. Den är jättebra. Det är den optimala knappbilen egentligen.
Ja.
Man är förvirrad, men knappen finns där. Det är ju
är det inte så också att det är några, beroende på om man inte har kostat på sig toppmodellen, så är det ett antal som är blindknappar också.
Det ska man också ha. Precis.
Ja, nu har man bara blindknappar i de här skärmarna man ska sitta, och så kommer det ett gupp i vägbanan och så gungar armen till 0,3 mm i sidled, och då missar man den där knappen.
Jag har satt på något annat istället.
Nej, du hamnar i en undermeny.
Precis. Plötsligt har man ställt om till serbokroatiska som menyspråk.
Språka.
Serbokroatiska går att vara bra, men farsi eller något sånt här.
Han fortsätter här, Viktor.
Ja, det här är jättespännande.
Ja, det tycker jag. Kan nämna att de har glömt belysa vissa knappar, så att höja eller sänka volymen eller justera värmen i mörker, glöm det. I övrigt är ID4 sådär lagom mellanmjölksbra på allt. Inte bäst, men inte dålig. Och ett mycket lätt steg att ta för dem som vill köra elbil.
Men samtidigt, där försvinner ju liknelserna med Saab totalt.
Ja.
Det har ju aldrig varit någon mellanmjölksalternativ.
Jo, det har väl varit. Saab låg ju alltid ständigt tvåa i försäljningsstatistiken i Sverige. Det var väl inte bara sådana som var med ingenjörs...
Vill jag nog försvara, Claes, och säga att i Sverige kanske det var men i resten av världen så är det ju ett väldigt medvetet val. Eller var ett väldigt medvetet val.
Men det är kanske där i fascinationen ligger ändå, just i den svenska kontexten, att det var faktiskt vanliga Virsvensson som faktiskt köpte Saab och inte hade några åsikter om dem. De körde omkring i dessa med frihjul och startnycklar där startnycklar inte ska sitta, och allt det där fick de på något sätt, varsågod, det är det här som gäller. Ja. Det här har ingenjörerna kommit på.
Ja.
Och alltså den mest idiotiska av alla Saab-finesser, inte själva finessen, för den är ju genialisk med eluppvärmda säten, men att det var någon i den här ingenjörstaben som bestämde att då mellan den här temperaturen och
14
här,
grader
då,
14 grader
då
plus.
Ska du ha varmt arsle, ja, inte precis. Annars.
Den finessen spred sig till lite längre söderut i Göteborg också, var automatiskt.
Det var det, det visste inte jag.
Nej, men sen så avskaffade man ju automatiken, för det är ju helt vansinnigt.
Det var helt vansinnigt, istället för en vanlig knapp.
Ja. Nej, all form av automatik, det blir ju alltid, finns ju alltid en baksida.
Ja. Ja, nej, men för att hoppa tillbaka till det här med Sverige och Saab. Det kanske finns någonting där i jämförelse med ID4, jag vet inte. Jag kände ändå att det halkar iväg. Jag har svårt att visualisera ID4 i någon slags Saab-sammanhang.
Ja, men elbil, vi är ju inne i ett paradigmskifte här nu. Att ha en elbil, det innebär ju, även om du är helt ointresserad av bilar, så är du hamnar i en försvarsställning. Du måste, ja, men hur långt går den där då?
Ja.
Vad händer när det blir kallt då? Mm. Och hur laddar du den? Och sådär.
Mm. Mm.
Det kanske är lite så som man då som Saab-ägare eller som andra bilägare av andra mera udda märken, Citroën, Alfa Romeo eller där. Man bryter mot normen. Liksom.
Ja, man blir ofrivillig entusiast någonstans.
Ja, just det, man blir anförare av märket.
Ja, fast det är ganska fint ändå, kan jag tycka. Och vara lite enögd i tillvaron, det är en lyx som vi ska kosta på oss mer ändå, tycker jag. Ja, hade han några mer?
Nej, han tackar så mycket, och så han hade ett tips här på en sajt där man kan lyssna på tändkulemotorer också.
Ja.
Men det tar vi nästa gång.
Kan man få in det som en ljudkuliss i en ID4, då närmar vi oss någonting.
Det hade varit väldigt trevligt. Men så har vi faktiskt också fått ett meddelande på vår telefonsvarare. Ta och spela upp det för er här.
Tjenare grabbar, jag undrar bara, jag har en fråga till Claes. Har du hört talas om det att de skulle sätta in en vankelmotor i Saab 99 från början? Jag tycks ha hört något sånt, men jag vet inte om det är sant. Tack så mycket för bra podd annars. Hej.
Jaha, men här hade vi en konkret fråga, Claes.
Ja.
Vankelmotor, ja, Saab 99.
Var det någon biltillverkare vid den där tiden som inte ville ha en vankelmotor egentligen? Det känns som att alla på något sätt var där och nosade. Och utan att ha jättemycket belägg, så jag har verkligen inte koll på exakt hur många motorer och vilka motorer man provade ut för Saab 99. För det gjorde man ju regelmässigt även till de tidigare. Däremot har jag gått igenom vilka motorer man provade för innan V4-konverteringen. Det var mycket engelskt och italienskt och jätteroliga kombinationer där. Men jag kan mycket väl tänka mig att vankelmotorn var en i raden av väldigt många experiment man gjorde, helt enkelt. Men jag tror att man var ganska snabb med att avfärda den, för jag har inte stött på några källor någonstans som antyder att man ville driva det spåret vidare.
Så det finns ju vissa bilar som gick väldigt långt i utvecklingen för att de skulle ha en vankelmotor. AMC Pacer var en sån bil som det var länge en tanke på. Även Citroën GS och CX var väl också vankelbilar där det fanns långt. Man kan se då i konstruktioner att det var förberett för det.
Det är ju ett fasansfullt hopp, alltså, om man tänker sig att ändå vankelmotorn representerar något nytt och modernt, en lätt och effektiv motor som tillät en designutveckling som inte hade kunnat ses förut, till att man då istället hinkade in en rak sexa eller en V8 i Pacers fall där till exempel. Och även Citroën hade ju ganska länge relativt omoderna motorer, om man ska hårdra det. Så att det måste ha varit en enorm besvikelse när de här...
Det andas väldigt mycket ambition och sen så bara, nej men det gick inte, då tar vi det här som vi inte utvecklat.
Som någonting. de inte hade utvecklat parallellt överhuvudtaget.
Där var det också prat om en boxer sexa som man skulle sitta i. Och sen så, när det väl var dags, då fick den samma motor som föregångaren som hade.
Det är en sån här dröm jag har, att få se en DS med en sexa så här i efterhand. Men det är tekniskt...
Det måste ju finnas någon som har gjort det.
Jag tror faktiskt inte det.
Nej, sätta in en Porsche-motor.
Ja, eller en Corvair eller någon
Tatra.
Ja.
Tatra V8.
Men det hade varit något i samma anda på något vis. För den är ju inte så rolig, den där motorn, men det får man ju aldrig säga tills du drar in folk.
Nej, samtidigt så sätter den kanske den motorns träighet gör att resten av bilen blir ännu mer fantastisk. Det blir en kontrast där.
Ja, sen hade de ju sina underbara och underliga växellådor som var någon slags buffert mellan den här gamla spisen som från dåtid och sen in i den här futuristiska förarmiljön och allting. Så att det funkade ju ändå. Mm.
Jag fick sitta i en DS64 bara i förrgår.
Åh, lullo.
En röd med röd inredning och otroligt fint skick var den. Den var original inredning i den här sköra jerseyklädseln eller vad den kallas. Och man var fint upp, liksom, det var bra stuns i stolen. Och jag satt där och man kände de här plastmaterialen så här som var oslitna. Det var en fantastisk känsla. Jag blev otroligt sugen på en DS igen.
Jag förstår det.
Jag har aldrig haft någon.
Men, det förvånar
mig. Men jag blir sugen på en emellanåt. Och sen så slås man tillbaka lite grann av att
vadå?
Man hittar inte rätt exemplar.
Ja, okay.
Ja, min bild är att det finns ganska många som är hopplockade och fixade med när de var billiga. Så att man hittar det exemplaret som tekniskt sett är någonting som man inte behöver oroa sig för. Då kan jag ta lite skruttigt på utsidan kanske. Nu har jag suttit i den här inredningen. Ja. Då det ska vara väldigt fin inuti också.
Ja, det är en sån här bil som är svår när den skruttar ner sig. Ja. Det blir inget bra. De ska bara vara ganska skarpa, tycker jag. DSen och IDen ändå. Jag har varit nära många gånger, inbillar jag mig i alla fall i min fantasi, att jag att, ja, men nu ska jag köpa en sån, men jag vågar aldrig ta steget. Och ändå är jag omgiven av duktiga, roliga, trevliga Citroën-människor som säkert skulle kunna rädda mig i nöden då och då. Men,
nej, de skulle kunna berätta för dig hur du ska göra.
Tack.
Och sen med orden. Det var ju röda vätskan i den där. Ja, just det, 64.
Och allt är så lätt. Det är liksom,
sådana vänner vill man ta.
Nej, men det slår över när det gäller Citroën. De vågar aldrig säga att det är en krånglig bil. Har du hört en Citroën-fantast som håller på med det, som säger att det är en krånglig bil?
Har du hört en Mercedes-fantast säga att den går sönder?
Ja, nej, men det, alltså, ibland är entusiasterna ens värsta fiende när man ska kliva in i ett nytt ämnesområde. När man ska ta sig an en ny bil eller en ny känsla eller hitta någon ny riktning i livet. Och så frågar man dem som är mitt uppe i det där. Och de är så uppfyllda av det och så insnöade på det och har alldeles för mycket kunskap. Så då blir man i samma ögonblick helt avtänd och fortsätter med de här jäkla gamla sabarna.
Men är det inte... Det är inte det i att du vill ha din egen del av det här intresset? Du vill ha din egen vinkel på att gilla en sån här bil, och när du kommer in där så känns det som att alla vinklar är redan tagna, så att säga.
Ja, sen är den är så uppenbar designbil. Liksom, åh, vad intresserad av design jag är när jag åker omkring en DS. Liksom, det är för bra, det är för perfekt. Jag fixar det. Liksom, här kommer jag som har förstått och insett och... Fast samtidigt när man kör den så bara, åh, det här vill jag ha, det här vill jag uppleva i min sommarvardag. Ja, det är så komplicerat.
Det är mycket komplicerat. Ja, jag tycker att det finns mycket värre exempel på folk som ser ut att de tycker att de är duktiga på design och så åker omkring i något plastmonster från... Nej, jag tycker det är en i dagens samhälle så är en DS otroligt understated. Alltså det är ju...
Ja. Jag hårdrar det säkert.
Jag vill ha en sån.
Ja, jag vill ha en också.
Ja.
Fast jag vill inte ha den där växellådan. Även när den är injusterad, den är för fjärmande. Det blir någon slags växling i teorin för mig. Jag vill ha en ID med rattspak där man trots allt känner när växeln går i. Och
det är en sån där femväxlad manuell med rattspak. Det är varit ganska kul.
Ja, det är coolt.
Nicola redan.
Ja, jag har kört en Wartburg med femväxlad rattspak. Jag kan säga att femman låg inte där man trodde, utan det var nog närmare vänster strålkastare någonstans. Där nere fanns femman, men den fanns.
Men för att återgå lite grann till Saab 99.
På tal om bilar man vill ha.
Ja. På Klassikers webb så kom det nyligen ut ett nytt quiz från vår quizmakare Mårten, vår webbredaktör. Jag tänkte jag kunde, har ni gjort det?
Nej.
Då ska jag faktiskt vara lite så här bättre visser här nu och...
Det klär dig.
Ja, låta er få göra detta. Mm. Det är 10 frågor om Saab 99. Då börjar vi i början. Så att säga. Den 22 november 1967 så visades den helt nya Saaben för första gången. Och var skedde detta? Kan ni detta utan alternativen?
Ja.
Fredrik
blänger argt på mig nu.
Nej, får jag gissa, gissa fel så kommer jag gissa fel, så får du säga rätt svar.
Ja.
Då säger jag Nyköping.
Det var en bra gissning. Men det var faktiskt Tekniska museet i Stockholm.
Ja, på museet redan då alltså.
Teknorama kallades det. Var det mässa det eller?
De hade nog hyrt in sig där, vill jag påstå, i en av hallarna som bör ha varit ganska nybyggd då. Eller jag vet inte exakt vilken hall det var. Men det roliga med det där eventet som hölls, det var ganska tjusigt. Det var liksom ett på nytt fött Saab. Reklamspråket var ett annat. Man hade nya typsnitt och det var liksom, ja, men det här är den moderna nya Sverige på något sätt. Men tittar man noga på de här bilderna så kan man se att det nog står faktiskt ett och annat sånt här droppfat under. Att helt säkra på sin produkt var man nog inte.
Nej, men man visade ju väldigt tidigt, för att det var ju inte meningen att den skulle börja säljas för en som 1969 års modell. Och anledningen till att man faktiskt drog täcket av den då, har jag hört, det var att man skulle kunna genomföra såna här bredprov utan någon maskering på bilarna.
Mm. Ah, då sparar man pengar också.
Så att man hade 500 prototyper klara som skulle ut och köras på allmän väg. Mm. Och för att slippa hålla på och De hade ju, tidigare hade de ju då maskerat bilarna. Dels de tidigare var ju då maskerade som V4-or fast de var breddade 2 decimeter. Finns ju en sån kvar på Saab-museet.
Ja, just det. Mm.
Den, för att anknyta till tidigare ämne då, så ja, heter det ju paddan.
Ja, ja, alltså det fick ett tecken på självförtroende. Ja. Och vilken tid som det var när bilen kom. Alltså att man förutsatte att ja, nej, men låt oss hålla på så ni får vänta snällt där borta. Bilen kommer så småningom och, ja, och de var helt säkra på att den kommer att sälja.
Ja, men för att annars brukar det ju vara så att man är lite orolig för att den bilen som man säljer nu ska sluta, ja, sälja för, ja, folk inte vill ha den gamla bilen. Mm. Men det här var ju ett steg upp för Saab. Mm. Det var en stor bil och man planerade ju väl för att man skulle redan, det var inte någon snack om att man inte skulle fortsätta sälja V4-an.
Nej,
utan det var ju en alldeles ny bil, V4,
ja,
liksom.
Mm. Ja, nej, men det var ju en breddning av sortimentet och ett steg upp naturligtvis.
Ja. Då går vi till fråga 2 här då. Projektet på väg mot Saab 99 gick under ett arbetsnamn. Vilket?
Gudmund.
Mm, jag nickar.
Det stämmer.
Mycket bra.
Alternativen var Sigismund och, ja, Edmund. Nej. Varför valde man Gudmund? Var det någon namnsta eller var det någon... Nej.
Ja, det borde jag kunna, men jag vill påstå att det var någon namnsta. Sådär. Men ja, det kommer jag få på tafsen för, men jag är inte den experten som kan det här. Nej. Just den biten.
Nej. Men vi räknar med att det är som rätt här. Vi fortsätter med tiden före presentationen så att säga. Då, i hemlighet körde man ett par stycken provbilar. För att avleda uppmärksamheten försågs de med emblem som hävdade att det var en vadå?
Daihatsu.
Det, ja, stämmer. Det var ju ingen som kan ha hört talas om en Daihatsu 1966-67.
Nej, det är fascinerande. Tydligen så sågade man sönder ett Saab-emblem och byggde ihop med bokstäverna.
Ja, ett sportemblem.
Jaha, så ja, det fanns liksom...
Det var väl...
Så att man, det måste ha suttit där med de här bokstäverna som en, ungefär som
alfabetsop.
Alfabetsop, precis.
Det kan ju vara så att bilmärket Daihatsu faktiskt föddes där och då. Att det själva verket var en delegation som lyckades se.
De sålde det sen.
Ja. Ja. Mm. Då undrar vi var Matsuo tog vägen. Det var vi samma lite tidigare. För det var vilken bil då?
Var det en Mercedes? De
nej,
där.
Volvo 144. Åkte runt som Matsuo. Och registrerades som det dessutom.
Har du, det är sånt måste vi tillverka ett sånt emblem. Och,
det får vi göra.
Det är jätteroligt. Mm. Just det, Daihatsu-emblem. Ja. Man pimpar sin 99 och ett 40.
Precis. Det där är ju lite spännande just hur man har genom åren försökt att förvilla sin samtid genom att ha olika dimridåer.
Mm.
När de provade Range Rover så då skapade de ett särskilt bolag som de kunde registrera provbilarna på.
Mm.
Som hette Vilar och sen så skrev man Vilar på de här.
Ja, nej, men alltså det var ju mycket hemlighetsmakeri kring 99 också innan man kom till den här bred provserien.
Ja.
När man skulle ta de här jättefina reklambilderna och sånt där, och där har jag pratat med de som var med vid de här fotograferingarna, och det var ju naturligtvis i likhet med andra biltillverkare, men det var ju mycket hemlighetsmakeri och det kom grillar i resväskor och man monterade på och monterade av och ja, det var ett show att få ihop det där. Men samtidigt tror jag, om någon såg det då, ja, vad gjorde man då om inte den vederbörande hade en kamera med sig och så vidare. Det var väl mycket enklare att hålla på med det på något vis ändå.
Mm.
Ja, mycket kanske var lite spel för gallerierna också. Så här,
ja. Ja, men som paddan, den avslöjades ju först när den råkade parkeras bredvid en vanlig V4 i samma malmgrå kulör. Och helt plötsligt så såg man väldigt tydligt att den faktiskt var bredare.
Mm. Ja, vi går tillbaka till vårt quiz här.
Ja,
ja.
Och
då får du vara lite snabbare att svara här.
Nu ska jag klå Fredrik här.
Med Saab 99 kom ett formspråk som kom att stå sig ända in i det sista.
Vad är frågan?
Ursprungligen ansvarig för ritandet var?
Sixten Sasa.
Men Björn Envall då? Vad hade han? Han hade väl en väldig massa...
Han gjorde betydligt mer än att koka kaffe och vässa pennor. Jag har haft förmånen att dyka in i Saab-museets arkiv och verkligen gå igenom designskisser och sånt här. Där merparten är gjord av Björn Envall. fullständigt geniala skisser, fantastiska idéer, och det är, han har verkligen en jättestor del i formgivningen av 99an. Det ska man inte glömma bort.
För Sixten sa, han gick väl bort innan bilen presenterades?
Ja, och han var ju ganska sjuklig på slutet också.
Ah, okay. Så ska man se det som att Sasson gör liksom grundidén, och sen är det Envall som får göra verklighet av det här och verkligen alla detaljer, och att det kan bli på riktigt?
Eller? Ja, så är det i väldigt hög utsträckning. Men även när det gäller de stora bitarna som front- och lyktarrangemang, man lekte sig, eller man
provade?
Ja, men man provade väldigt länge att ha olika former av runda strålkastare eller strålkastare under glas ute i hörnet på huven. Så jättefina grejer verkligen. Nu var det ju ganska extrem ändå med sina bredbandsstrålkastare som var rätt ovanligt vid den här tiden.
Men det var ju ändå så att det var en bil i tiden som hade den här öppningen fram som man skulle sen kunna variera. Precis som det var ju vid den här tiden man kom på det med Ford Cortina och massa andra bilar, att man hade den här möjligheten att kunna variera över tid.
Så dessutom funkar det väldigt bra just på 99 med sin fantastiska motorhuv som omsluter, eller som går ner och bildar en kant där, en mjuk kant.
Men har den inte lite tätt mellan ögonen?
Ja, men det är nog, den kallades den bredaxlade svensken, men den var ju inte särskilt bred.
Nej.
Kanske inte med våra ögon, men då tror jag det var något annat. Mm. Och man drog ju ut bredden tack vare strålkastarna också.
Mm.
Nej, men man Envall och kompani där, de experimenterade ganska mycket med 99ans former innan den satte sig och blev vad den blev. Och det är ju en ganska extrem form när man tittar på den.
Mm.
Men sen även kort tid därefter när den var lanserad så ville man ta fram en GT-modell. Jag har hittat bilder på inredningar som är helt fantastiska och man vill liksom sporta till den. Så allt det här fanns ganska tidigt vad man ville göra av den. Och så kom ju då kombikupén som också är en väldigt fin fortsättning på de här. Alltså linjerna är ju, det är ett växelspel mellan konvext och konkavt i 99 som är unikt, som nästan ingen annan. Renault hade det till viss del, men mycket klumpigare. Det sa som gjorde att han satte de här linjerna ganska tidigt och experimenterade med dem.
Vet man ungefär när de började rita på den?
Alltså när de skulle gå vidare från de här runda, väldigt torpedformade flygplanskropparna de satte hjul på, så hade de nog ett problem, för att det spåret räckte liksom inte längre. Visst, man kunde haka på den nya nosen men den vart ju, det var ju liksom inte bilformgivning, utan det var ju mer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Åtgärder för att få den att funka formmässigt. Men sen när man då skulle ta det här språnget att göra en helt ny bil så
det var, för det här var ju den första helt nya bilen sen ur-Saaben.
Ja, verkligen. Och man förde över snarare Saabs själ eller anda i formen. Egentligen är det inte så mycket som överensstämmer om man börjar titta på dem. Jan Vilskog till exempel gjorde ju ett genidrag när han tog Amazonen och blev en 140. Det är ju en av de finaste överflyttningar av en grundform som verkligen finns i bilhistorien, skulle jag påstå. Medan då Sasson lekte med de här ytorna och de här grundformerna och fick fram den här väldigt säregna karossen då, som bevisligen kunde utvecklas. Det är svårt att förstå idag hur jäkla bra den satt från början.
Ja, den hade ju verkligen potential att leva ett långt liv. Det fick vi ju se sen.
Samtidigt som jag inte tror att man egentligen ville göra så, utan Nej. Det var ju en nödvändighet.
Men då är alltså rätt svar, ursprungligen ansvarig var alltså Sixten Sasson, men Björn Envall var i högsta grad involverad också. Då var vi på fråga 5 då, och då kommer vi in på någonting som tidigare Saab 99 verkligen förknippas med. Motorn.
Mm.
De första åren hade man en motor som blev ökänd för en del barnsjukdomar. Den var utvecklad av Ricardo Engineering och från början inte ens tänkt att sättas i en Saab. I vilken bil hamnade den senare?
Man vill ju svara Triumph, men senare...
Ja, men det stämmer.
Ja, man vill svara Triumph.
Ja, och det är rätt svar.
Mm.
Det var ju dessutom var ju den motorn gjord så att det var som gjord som en halv V8.
Mm.
Den var gjord för att lutas i motorutrymmet för att få en lägre front. Och så, då kunde man också göra det till en V8. Man lutar åt två håll.
Just det.
Ja, vad kan vi säga om den här motorn? Var det totalt fel att gå det här spåret? Var det en vattendelare där som där Saab tog ett ödesdigert beslut?
Ja, alltså man provade ju allt. Man provade Volvo-motorer, man provade Borgward-motorer, man provade allt som fanns. Men det är lätt att bedöma sånt här i efterhand eller ha åsikter om det i efterhand. Men vid den tidpunkten så fanns det ju en stark vilja att ha någonting eget, för att det liksom att bli beroende av en annan motortillverkare och så vidare och licenser och anpassningar är kanske inte en enklare vägen egentligen än att skapa en egen motor.
För motorn i sig var ju verkligen, den var ju framåtblickande, det var ju överliggande kam och det var crossflow topp och så här, det var ganska lätt, va?
Ja, den har ju ett oförtjänt dåligt rykte, eller förtjänt beroende på exemplar, för att de var ju väldigt ojämna i kvalitet skulle jag påstå. Men alltså, den går fantastiskt mjukt. Det är inget effektmonster på något vis, men den är en väldigt behaglig motor. Och i början till och med så experimenterade man ju med motorupphängningarna, att den i princip då går vilade på någon enstaka motorkudde i botten. Och sen så skulle den stagas upp åt olika håll med olika stag och sånt där. Och det var en jättefin idé. Men tills man började gasa med bilen, för då rörde sig motorn och då gick alla vibrationer rakt in i kupén istället.
Mm-hmm.
Via de här stagen då. Så att när man fick utveckla det här och förse den med fler och mer effektiva motorkuddar, så var den ju mycket behagligare att umgås med. Men den var ju aldrig omtyckt.
Nej.
Och den hamnar ju omedelbart i skuggan när 99 till slut fick en svensk tillverkad 2-liters
motor. De var ju ganska snabba på att lyssna på marknaden och liksom fixa till problemet.
Jag tror också att det var en ren ingenjörsbeslut att man såg motorns svagheter. Alltså jämfört med 2-liters motor så är det är ju en stridsvagnsmotor. Den är enormt överdimensionerad. Och det märker man också i den utvecklingspotential den visade sig ha också med effekt och turbo och allt det. Det är en fantastisk motor.
Men var det en helt nykonstruerad motor eller?
Ja, man utgick ju naturligtvis ifrån de kunskaper och det som fanns på bordet. Men
det är inga gemensamma delar med den gamla?
Nej, det är det ju inte. Men det som är intressant och spännande, det var ju Scania-gänget. Det var ju lastbilsfolk som tog fram det här. Och de hade säkert retat sig rejält på den här Triumph-motorn, Ricardo-motorn. Så nu tog man i. Alltså, dimensionerna är häpnadsväckande i den. Och det är så roligt här, för att man pratar alltid om Volvo och de här rödmotorerna och B18 och B20 som att det är en ingenjörstriumf utan dess like, utan motsvarighet. De går till tidens ände. Jo, det gör de. Men Saabs motorer är fantastiska i många avseenden, de flesta av dem, och överdimensionerade. Sen har de ju brustet i vad gäller växellådor och sådana saker kanske på ett annat sätt. Men motorerna i sig, de har ju bevisat sig om och om igen.
Men det var en grej som försvann då när man kastade ut Ricardo-motorn, var det inte det? En Saab-typisk sak.
Ja, just det. Ja, men frihjulet så menar du förstås.
Ja.
Ja.
Hur tänkte man där när man skulle... Frihjul, i mitt huvud så är det för... Hade man det på tvåtakterna för att de inte skulle skära när man motorbromsade?
Det stämmer.
För då kom det ingen smörjning.
Mm.
Och när man väl hade etablerat det måste man ha det på V4 och sen måste man ha det på 99. Det är ju helt bisarrt egentligen.
Så, ja, men jag tror längs vägen där upptäckte man någonting nytt med det här frihjulet när V4 kom, att den fungerar så otroligt väl ihop med en fyrtaktsmotor. På en tvåtaktare så ligger ju tomgången och fladdrar lite som den vill och lite högt, och så tar ett litet tag innan den går ner. Men på V4 så går tomgången ner omedelbart och du kan utnyttja frihjulet på ett jätteeffektivt och bra sätt som gör körningen rolig och du sparar lite soppa och kanske lite koppling också och så vidare. Så att om man använder det där frihjulet så som man ska göra det.
Hur ska man använda det då?
Med känsla. Ja, men det är inga konstigheter, men man måste köra mjukt och man måste köra med bilen. Jag har åkt tyvärr i en och annan V4 där föraren inte har förstått hur det där hänger ihop, och så får man den här, de går som en motorsåg eller en dragspel fram och tillbaka, och de får inte till det där. Men det där, när man får in en rytm och kör en Saab, så är det ju oslagbart. Det är beroendeframkallande skulle jag vilja säga. Och jag förstår idén att man ville föra över det till 99an. Men samtidigt är det ju, var ju inte det rätt bil för ett trihjul kanske. Och framförallt inte den motorn. Men inte desto mindre fascinerande för det. Man vill ju verkligen ha en sån där. Men jag har kört en hel del tidiga 99, och de flesta som man har lånat och satt sig bakom ratten, ja, då har de ju kopplat ur frihjulet.
Okej, det kunde man göra alltså. Mm. Och det rent praktiskt fungerar det så att när man släpper gasen så kopplar växellådan ut. Så
ja, tänk en cykel. Så fort du slutar trampa så frirullar du.
Ah.
Och när du börjar trampa igen så har du en koppling direkt till transmissionen och hjulet.
Ja, då går vi vidare här i frågorna om ni tycker att det är
ja, ja.
Roligt. Och då kommer vi in på en fråga här som faktiskt du redan har pratat om, Claes. På tidigt stadium skissades det på en kombi, men det ströks. Istället presenterade man 1974 en hatchback, men hos Saab kallade man hatchbacken för
kombi-coupé.
Just det.
Med eller utan bindestreck?
Pratar vi emblem eller löpande text i broschyrer? Ja, men det var nog med bindestreck faktiskt.
Mm. Nej, jag skulle säga att det var utan. Uh-huh. I alla fall på emblemet är det utan.
Ja, det, jaha. Jag visualiserar mig ett med...
Nej, emblemet är det, och det är stort C och stort C.
Ja, just det.
Och det är mellanslag, särskrivet. Men det här med kombi är ju lite kul. Det finns ju en grej där, de tidiga Saab 99-erna, de registrerades som kombi. Så de hette Saab 99 kombi. Fast det var en sedan.
Mm.
Sen, och detta, ytterligare så rörs detta ihop av att när de körde prototyper så hade de en som såg ut som en kombi.
Ja. Mm.
Och då tänkte man att hade de en kombi på gång. Men tydligen var det så här att de kallade den för kombi berodde på att man hade ett fällbart ryggstöd på baksätet som man kunde lasta igenom. Och i och med det följde vissa fördelar vad det gäller avbetalningsköp.
Just det, det var olika villkor för det.
Ja, för att en sedan, den skulle man vara tvungen att amortera ner på 18 månader, för man tänkte att den skulle inte hålla längre än så. Men en kombi skulle vara, den var mera ordentligt byggd då enligt de som hade kommit på det här med avbetalningsreglerna. Så den skulle man kunna betala ner på 24 månader. Så då får man ju lägre månadskostnad.
Alltså skattemyndigheter är ju en fantastisk konstruktör av bilar.
Ja, det här var ju inte ens skattemyndigheterna. Det här var väl typ regeringen. Det var Gunnar Sträng som hade bestämt det här.
Ja.
Så därför heter Saab 99 kombi. Fast de inte är en kombi.
Mm.
Fast de är en kombi. Ja. Men ändå inte. Alltså
kombi-coupén är ju väldigt snygg. Den för ju liksom...
Ja, i alla fall tre dörrar.
Framförallt tre dörrar, ja. Precis. Oh, ja. Det andra är nog mer sjuglasad vagn. Men, ja. men den är ju en designgrej. Men jag skulle ändå vilja säga hur viktig fyrdörrarsbilen var när den kom som 71-årsmodell. För att med den så kunde ju Saab nå ut på fler marknader som har varit stängda för dem tidigare. Nu blev ju Saab en bil som kunde finnas som taxibil, som polisbil, som ju inte hade man hade chans att bli tidigare. Så det var ju på så vis kunde ju Saab bli en större och tillverkare.
Alltså det är fascinerande att man bara tänkte sig från början att den skulle vara en tvådörrarsbil. Sen med förlängningen med kombi-coupén. Men det var ju en realitet som så såg ju bilvärlden ut. Det glömmer man gärna bort idag. Att det var något lite udda faktiskt med en fyrdörrsbil. Kanske inte amerikanska bilar i hög utsträckning. Men det var ett alternativ även för en familj att man hade två dörrars bil.
Det var säkrare.
Det var bra för, eftersom det, vi pratar om en värld där bildörrar gick att öppna lite hur som helst för småbarn som satt lösa i baksätet. Mm. Då var ju långt ifrån alla bilar hade ju barnlås på bakdörrarna. Då var det ju jättebra att det inte fanns några dörrar där.
Mm.
Då var det ju säkert och tryggt för barnen.
Jag vet när vi åkte med i våran Verona gröna 99 och så kunde man åka på semester. Och då, min pappa var ju, han är ju väldigt händig, och då byggde han en liten plattform åt oss som fyllde ut benutrymmet där bak. Så jag och brorsan kunde liksom ha något slags eget litet kuddhav där. Vi tyckte det var helt fantastiskt när vi skulle åka iväg till Danmark eller vad det nu var. Och ha ett litet mysrum. Bälten, nej. Men mysrum hade vi.
Ja. Men ni satt ju bak så då kunde det inte hända någonting.
Nej, nej.
Jag menar, om man satt fram, det var ju livsfarligt.
Det var ju
men baksättet var en frizon.
Mm.
Mm.
Men alltså, Saab borde ju, det är alltid det Saab borde ha.
Ja.
Men realiteterna var ju inte sådana. Men den här kombin som du nämnde förut, som man trots allt skissade på,
ja,
och skissade på ganska långt. Jag är osäker på om man byggde några prototyper, jag tror faktiskt inte det. Men den var jättesnygg. Återigen, Sixten Sasons grundform lånade sig till väldigt mycket utvecklingsmöjligheter, och kombin var ju en otroligt fin förlängning av hans konkava och konvexa linjer. Så det var, och den vill jag påstå fanns både som tänkt som tvådörrars och fyrdörrars, men den där tvådörrars kombin som skulle jag vilja haft.
Ja, där har vi ytterligare en karossform som har gått förlorad.
Ja,
jag ser framför mig en Saab 99 möter Austin Allegro-kombi.
Ja.
Det är något sånt du vill ha.
Nu hörde inte jag riktigt att du nämnde de två bilmodellerna i samma andetag. Jag kände att...
Lås dörren, Fredrik.
Ja. Rullar jag ut min futongmatta här och lägger mig under den och hoppar på mig själv. Nej.
Ja, vi går vidare på frågesporten här. Mm. Saab 99-quiz på Klassikers hemsida. Du kan också göra det. Om du nu glömmer bort vad vi svarar här, så kan du, eller också kan du excellera och få den här. Du fick 10 av 10. Bra jobbat. Den här botten då som säger bra jobbat, den är väldigt positiv. Även om du får 0 av 10 så är det bra jobbat.
Det är så.
Ja.
De har inte gett upp i alla fall.
De har i alla fall jobbat. Det fanns en extra billig 99. Man hade snålat in på blanklister. Det satt stolar och annat från Saab 96 inuti. Och den mindre 1,85 liter under huven. Den här sneakmodellen kallades Scotsman.
Nej.
Shrike.
Nej.
X7.
Ja.
Just det. Scotsman, det var ju Studebakers sneakmodell.
Ja. Men jag undrar alltid det här när man gör sneakversioner. Blir det verkligen billigare för tillverkaren?
Det är bara en bestraffning för mot snåla kunder.
Ja.
Jag menar, göra en helt ny uppsättning lister eller bara att anpassa stolarna från Saab 96 måste ju kosta mer än vad man kan få in på att... Mm.
Men de som köpte en X7, hur betraktades de? Var de så här, han har köpt nya bredaxlade Saaben, vilken kille? Eller vilken,
men då var ju bilen redan 6 år gammal.
Ja, den hade väl någon slags nyhetsvärde. Eller var det där? Och där kommer den figuren som inte har råd med en riktig 99.
Men var inte X7 viktig på våra nordiska andra marknader där ju skatterna på nya bilar var väldigt höga, och då gäller det verkligen att få ner priserna så långt det gick.
Mm. Jo, men visst, det var ju det som var en av de här grejerna. Och den hade jag så, då fick man tillbaka de här blanka stötfogarna som var helt snyggare.
Som var lite snyggare.
Ja.
Nej, men Saab experimenterar ju med den här idén redan från allra första början. Man kallar ju inte sin 92 för folkbil, för det ville man inte säga, utan det var en kvalitetsbil, och det var andra ord som användes. Man tänkte sig att den ändå skulle vara någonting mer än en bastransportör. Samtidigt som man då tänkte sig att det ska finnas en ekonomivariant av den. Och försök att strippa en Saab 92 på någonting överhuvudtaget. Ja, vad börjar man att knapra på? Ja, men det var, vi kör bara en vindrutetorkare.
Ett hjul.
Och vi gör den lite enklare inuti. Ja, vadå? Tar man bort tyget då? Eller vad gör man? Det fanns liksom ingenting att ta på. Ja, man fick måla grillen, gjorde man väl, och måla navkapslarna. Men du måste ändå ha en målningsprocess i fabriken.
Ja. De har krom, de har övermålat krom.
Ja, men det där är fascinerande. Men är det, det är väl på ett södra grannland, tänker man väl säga.
Ja, och Norge.
Och Norge också.
I den finska Valmet-fabriken gjordes en förlängd 99 som vi aldrig såg här. Vad hette den specialaren?
Finlandia.
Stämmer bra. Du är snabbare än jag.
Ja, någon måste ju svara här.
De gjorde även en med, som hade tilläggsnamnet, beteckningen Petro.
Ja, just det. Och vad betyder det då?
Den körde på petrofoniskt bränsle.
Nej.
Jag kommer inte på vad det heter. Den kördes på fotogen. Och det fanns då en knapp på panelen som man, inte en touch utan en riktigt stor knapp, så bytte den bränsle.
Och varför vill man köra på fotogen? Fotogen är ju, vad vinner vi då? Är det inhemskt bränsle eller vad är det som är poängen?
Utöver den goda lukten så, ja. Så var det väl att det fanns fotogen i Finland.
Mm.
Och jag vill påstå att det var någon rysk koppling där också med någon slags kvot som de fick.
Ah. Okay.
Mm. Jag svävar lite på målet här, men det var ju naturligtvis en anpassning till de förutsättningar som fanns.
Återigen, men det var ju lite typiskt av det att vara så snabbfotade. Man var ju även då när det här med E85 kom, så var man ju supersnabba på att anpassa 95 och 93 med E85-motorer och fick verkligen slagkraftiga alternativ. Tack vare att man var snabb och anpassade sig efter de miljöregler som gällde just då, så man kunde få en sån här bioetanolbil.
Ja, och att de lyckades också kommunicera detta på ett väldigt tydligt och bra sätt. Det ska man verkligen ge dem. De var otroligt skickliga under de här åren att ta tag i det här som fanns. Det fanns en möjlighet att utveckla Saab, inte så mycket genom bilmodeller eller nya bilmodeller, utan vi ställer om till ett annat bränsle och vi lyckas kränga iväg jättemycket fler bilar tack vare det.
Mm. Och för Saab så var ju Sverige alltid en viktig marknad. Det av just de 99 när det tillverkades nästan 600 000 99. Av dem så var det 250 000 som såldes i Sverige.
Mm.
Nästan hälften, alltså i alla fall mer än en tredjedel. Så att det var ju hela tiden en jätteviktig marknad, så det var väl också därför som man var så på tårna här. 1977 så kom ju då Saab 99 Turbo som 1978 års modell.
Och där har vi ett berömt bredprov igen, förlåt.
Ja, just det. Och den hade ju oerhört mycket effekt. Claes, du tycker ju om effektsiffror.
Ja.
Hur mycket effekt hade den?
Jag tror att den gick 416 km i timmen på autobahn. Att börja med. Och den hade då 145, gissar jag. Nu, jag är lite dålig på sånt där, men jag säger 145.
Vad säger Fredrik? Vad säger
jag, har ju en sund skepsis och en liten rädsla för det här med siffror, men jag vill också...
Ska vi landa där tillsammans?
Vi tar varandra i hand där och så slänger vi oss ut för stupet här och säger 145.
Ja, då går vi över till dressinen. Ja, nej, men det stämmer. Och det är ju en sån här siffra som faktiskt fastnar.
Ja, jag vill påstå det.
Att det 145 hästar, det var oerhört mycket 1977.
Ja, för en vanlig 2-liters. Ja. Ni hade 100. Det är häpnadsväckande. Det är
50% mer nästan.
Visst är det så, Fredrik? Kan du räkna på det där?
Ja, det blir bra, tror jag.
Och det var ju bara början.
Mm.
Men 145 hästar räckte ju till 9,2 sekunder till 100. Och nästan 200 knutar i toppfart. Och då rullar vi in på sista frågan. Vilken var den sista årsmodellen av Saab 99?
1984.
Just det. Det stämmer. Och då efterträddes den av?
Ja, det var ju kronjuvelen i Saabs utbud någonsin. Allas våran favorit Saab 90.
Ja, jag har köpt en sån. En gång.
Ja. Jag trodde du hade gjort den nu. Ja, jag har faktiskt köpt en sån också och haft som bruksbil. Jag köpte den av mina föräldrar för 10 000 kronor.
Jag köpte den till en kompis. Vi umgås inte längre.
Nej, men jag hade den när barnen var små. Det var mycket tack vare att den hade två dörrar och ett enormt bra bagageutrymme.
Gick det att fälla baksätets byggstöd?
Ja, jag byggde en liten...
Hur var det med avbetalningsreglerna mot dina föräldrar? Kunde du förlänga den där då?
Och jag byggde en liten mysanläggning till barnen faktiskt där bak. Så att de kunde ligga raklånga när vi åkte på semester.
fick du, hade, var det inte så att mysanläggningen fanns kvar från din barndom? Så
det kan,
du...
Ja, men jag, du måste göra din matematik här nu och hur gammal jag är och så vidare. Det var en 86-are det här och jag var faktiskt inte i mysåldern 1986. Jag var mer den där finnåldern vi pratade om nyss.
Ja, men jag tänkte att din pappa kanske hade sparat.
Ja, han hade sparat det där snickeribyggnationen.
Så du menar att den från 99 passar i 90 alltså?
Ja, men det är ju, det är en policy som präglas av att saker ska passa i olika årsmodeller och sådär.
Mm. Jag har en fråga om Saab 90. Hur kommer det sig att om man ser en Saab 90 lite snett bakifrån, man uppfattar ju direkt att det är en, eller om man inte ser fronten så fattar man ändå att det är en 90 och inte en 900 sedan. Varför gör man det?
Det är för att det sitter en 200-årig människa bakom ratten.
Det var ett bra svar.
Ja, mycket bra. Ja, vi har ju nyligen gett ut en specialutgåva om Saab 99.
Den är jättebra.
Den?
Ja, den är jättebra. Ja.
Den är väl helt 100 också, sidor?
Ja.
Mm, vi skrattar tvångsmässigt.
Skrattar i armväcket.
Mm. Ja, det är som vi gör nu för tiden.
Ja. I den här specialutgåvan då, som man kan köpa i vår shop, och du hittar lite mer info om den på klassiker.nu/Saab99. Där har vi en artikel från, ja, den är 10 år gammal drygt, där vi gick igenom beståndet i Sverige av Saab 99. Då kunde vi då se att det fanns ju det var ju verkligen den var rödlistad.
Mm. Mm.
Det såldes ju som sagt nästan 250 000 Saab 99 i Sverige. 239 021 för att vara exakt. Och då fanns det fortfarande kvar 11 856 exemplar.
Hoppsan.
I butiken, höll jag på att säga. Och vi lyckades faktiskt efter, vi var ju åkte ut på spaning för att samla ihop 99 stycken 99-or på bild. Och det var ju inte snutet ur näven direkt. Det tog sin tid och vi hade uppdragstagare över hela landet som skickade in sina bilder. Idag skulle detta vara ännu svårare.
Mm.
Vet ni vad dagsnoteringen på antal Saab 99 i registret är?
Ja, jag måste nog sätta mig ner för jag tycker det känns sorgligt.
Ja, i registret, ja. Mm. Inte påställt utan i, nej, registret. Och det var alltså 10 000...
11 856 bilar för 10 år sedan.
Ja.
Kan det vara 8 000 kvar?
Jag vill säga 6.
Ja, precis mitt emellan faktiskt. 7 300 bilar finns det kvar i registret. Så att det har ju ändå minskat avskrotningen. Mm. Men de senaste 6 åren så är det 3 000 som har skrotats.
Mm.
Och det är ju alltså, vi pratar det här, i den här artikeln så pratar vi lite grann om folkrace.
Mm.
Varför den är så populär i folkrace. Claes, vad...
Ja, det är konstruktionen, grundkonstruktionen. Den är så otroligt stark, speciellt kring framvagn och infästningar där och hur den är dimensionerad, så att den tål väldigt, väldigt mycket stryk. Det har ju varit en vinnarbil i folkrace och den har inte kostat någonting att köpa. Så att utskrotningen är ju hård, svår. Det är jobbigt att titta på den här, tycker jag ibland, med hur många som faktiskt fina bilar som har gått åt i folkrace. Samtidigt som man gillar folkrace, för att det är något sport. Bejakande och roligt och folk...
Folk racear.
Ja, folk racear. Verkligen. Nej, men det är en väldigt härlig motorsport tycker jag. Men det är bedrövligt hur många som har strukit med.
Ja.
Och hur länge... Jag gillar ju inte att titta bakåt som jag nämnde förut, men när jag tittar på det jag skrev för till exempel i tidningen Retro strax före millennieskiftet. Och redan då flaggade jag liksom lite uppgivet och desperat. Snälla, titta på 99, titta vad vi har framför oss.
Mm.
En unik designpjäs. Jag kommer att få rätt, ni andra har fel. Den var min grundförutsättning. Och till slut så blev jag så trött på mig själv och gå och predika 99-ans lov år ut och år in. Och man möttes bara av totalt oförstående. Och lite, ja, men det är ju en turbo och det är ju den och det är den och det är den. Men alltså, när såg du en schysst 70-tals 99 senast? De finns inte kvar.
Nej.
Du nämnde ju siffrorna nyss och det är ju fasansfullt. Och ändå är den alltjämt inte särskilt uppskattad.
Och så var det, den låg under åtskilliga år så låg den som näst mest sålda bil i Sverige. Mm. Efter Volvo 140-240 och så här. Så det var ju verkligen många som hade den här bilen i sin familj som växte upp med den.
Mm. Ja, den har liksom inte fått fäste. Nu börjar det väl hända grejer trots allt till slut, men det är så dags. Men jag vill ändå påstå att de inte är särskilt dyra. Om man hittar en fin så är det ju ganska överkomliga priser så vitt jag förstår. Men det ja, gäller verkligen. Att hitta en.
Det gäller att hitta en, ja. För att det var ju tyvärr så också att de var ju ganska rostkänsliga. De här, framförallt så blev de, jag kommer ihåg några kompisar som hade en sån här grön 99 kombi-coupé, typ 76a, den ljusgröna, den stickigt gröna. När den var 2 år gammal så såg den såg ut som den hade mässlingen i fronten. Alltså, det var massor med stenskott som hade börjat rosta direkt. Så lackeringen, det var ju väldigt många bilar som hade problem med det på 70-talet.
Men och det är samma skifte där också som i andra märken, att den gick över till vattenbaserad färg.
Ja, det blev väl lagkrav tror jag, så det var väl någonting som man gjorde.
Fast det finns rost och så finns det ju sabrost, det är någonting annat.
Ja.
det är ju någonting som är mentalt hanterbart.
Vad är sabrost då?
Ja, men det är lite sådär att jag har lite rost under armarna här, men det går att fixa och du fixar det. Bilen säger åt mig att ja, men det här kommer du fixa och vi kommer ha ett bra liv tillsammans ändå. Så att det är något annat tycker jag. Man kan inte jämföra sabrost med vanlig rost.
Nej, det är men någonting, the någonting, rost you know.
Får jag säga någonting som gör mig stressad med Saab 99? Är det konstruktionen med dörrarna och det här liksom att dörrarna går... Det är ju som gjort för att det ska bli blästrat och rostat under dörrarna och hela karossidan.
Ja, det är fascinerande, för det var ju en grundtanke med de här dörrarna som var som någon slags tågdörr, att dörren gick ner och blev tröskel.
Ja. Så man inte smutsar ner byxbenet.
Ja, och det är en väldigt omtänksam tanke och en fin idé. Och
det framhåller många biltillverkare idag att man har på sina bilar faktiskt.
Men vad ska man sparka av snön på då?
Ja, men det kan man göra på den där kromade plåten på insidan. Ah. Och sen, ja, men pappa hade alltid en borste dessutom, så att det man får ju tänka sig lite för. Man kan ju inte hantera det där hur som helst. Men visst, dörrarna tog ju stryk och de blev ju som... Ja, det ser ut som kratrar in under det ganska snabbt om man inte sköter den där gummilisten där som man faktiskt helt naturligt ska spola av då och då. En gång i veckan åtminstone. Men jag vill påstå ändå att det finns en anledning till att de är så bra i folkrace, och det var att de ändå är extremt robusta. Extremt robust bil.
Och det roliga är att de kör fortfarande med.
Ja.
Man ser dem fortfarande i tät position på folkrace. De bänglar sig fram där mellan. Man ser till exempel så har de har ju börjat köra med nyare bilar, till exempel efter Saab 900, den här 9-3 som kom då. Mm. Man ser direkt att de är mycket, mycket bucklare fram.
Mm.
De är mycket, mycket mjukare.
Mm.
Men, alltså den här, den är, ja.
Men det paradoxala är ju ändå att när man ser en sån där påpucklad 99,
ja,
så ser man ändå dess genialitet i formen. Mm. Formen finns kvar. Jag får säga rysningar när jag kan se en välmasserad folkracebil som är enhetligt målad. Och man ser Sasons genidrag så tydligt.
Ja, precis. För att, jag menar, även om lyktorna är borta, stötfångarna är borta, grillen är borta, det kan vara fel färg på det här. Du ser direkt att det är en Saab 99.
Ja, det är några tydliga, fina, väldigt väl samverkande linjer som möts på ett utsökt sätt, och så blir det 99.
Så har vi ju haft en stor omröstning bland klassikers läsare. Eller hur, Fredrik?
Ja, det är ju årets klassiker. Och det går ju, är ju helt enkelt det att vi väljer ut 12 bilar ur de bilar vi har haft med i reportage i tidningen under året. Och när jag säger 12, varför är det just 12? Jo, det är ju de 12 bilar som är med i vår kalender. Och då får man ju då rösta på den som är ens favorit. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan rösta på vår hemsida och man kan skicka brev och allt möjligt. Av 12 kandidater så blir det blir ju ingen majoritetsseger naturligtvis.
Det blir ganska stor spridning.
Ja, och det är vi glada för.
Ja.
Och i år så har vi då på tredje plats Volvo Amazon herrgårdsvagn. i civil polisbilsversion.
Volvo Amazon, det är bara den här kombin som vi har kört ute på resa i Dalarna med, va?
Ja, väldigt trevlig att köra. Ännu roligare att få slå på sirenen i mest oväntade situationer också. Den fick då 13,1% av rösterna. Och så har vi på andra plats.
Nu är det spännande.
Ja, Citroën CX GTI 1984.
Just det. En helt magisk bil.
Fantastiskt exemplar.
Ja, en grön 84. Och en GTI var det. Med den här ribbade tygklädseln som ser helt oförstörbar ut. Hur många procent av...
Då hamnar vi på 13,5%.
Okej, vad tajt där alltså.
Ja, det är väldigt tajt mellan de som hamnar lite under den som vann.
Ja. Och vad har vi då som vinnare? Vi hade bland annat hade vi en Alfa Romeo Giulietta, vi hade en Opel Commodore, vi hade en Honda NSX.
Folkabus, Chevinova.
En Volkswagen Golf GTI.
Mm.
Just det.
Men segrare blir då med 17,2% en Saab 99 IMS 1973. Och det känns ju jättekul för att vi har pratat om Turbo är en modell som ofta lyfts fram, men IMS är ju också en fantastiskt steg framåt för Saab.
Det var ju toppmodellen innan Turbon kom.
Mm.
Ja, men då tog man ju det där steget in i den lite finare, coolare världen med nya stolar och en annan färgpalett inte minst. Kopparfärgade och silver och allt vad det var. Jättehäftiga. Då blev ju 99 på nytt född igen. Och sen så banade den iväg för turbon givetvis. Men det är ju en liten bortglömd modell på något sätt. Och väldigt, väldigt, väldigt ovanlig.
Ja, det här är en väldigt tidig bil.
Och kopparfärgad dessutom. Den här fina färgen som var för EMS.
Bara de här lättmetallhjulen är ju underbara.
Ja, helt fantastiskt. Och det är alltså Roger Forsén i Norrköping som äger den här. Och han gjorde ju ett sådant fantastiskt fynd. Han har haft den länge.
Han har haft den länge och köpte den egentligen från första ägarfamiljen i Stockholm.
Alltså Roger, han trädde alltså in i den här EMS:ens liv redan för 18 år sedan. Och det var väl ungefär vid den tiden då som du skrev din artikel i Retro.
Ja, lite.
Han kanske hade tagit till sig av dina råd ändå. Du kanske inte talade för helt döva öron.
Det kanske också var tvärtom faktiskt. Lite grann. Ja, nej, men det är väldigt roligt för Roger har ju en otroligt fin släktklenod i form av en tidig 99 också.
Jaha.
Väldigt skarp och snygg. Och jag fotograferar den och jag inser nu, man räknar ju alltid utifrån hur gamla barnen är, att jag fotade min son Sixten när han var precis nyfödd. Vi hade honom som fotomodell och så sydde vi ihop en typisk Saab-familj kring Rogers bil. Och då var Sixten nyfödd och han fyller väl 26 nu. Oj. Så att det var ett tag sedan.
Ja.
25 fyller han. 24. Men han heter Sixten. Och så att det var nog väldigt mycket Rogers förtjänst faktiskt. För det var nog mitt första möte med 99 på det sättet. Jag fick se den utanför en museimiljö och utanför de vanliga ställena och i en jätteskarp skuren snygg 60-talsvilla vi valde ut i Norrköping där som vi fotograferade där, så där föll allting på plats för mig i alla fall, och sen dess så predikade jag 99.
Mm. Ja, det här blev ett väldigt långt avsnitt av Studio Klassiker, men väldigt intressant tycker jag. Du som lyssnar, du missar väl inte att du kan prenumerera på podden Studio Klassiker i valfri poddapp, men också givetvis prenumerera på tidningen Klassiker. Du kan hitta ett erbjudande på www.klassiker.nu/pren. Och den här Saab 99-specialen som vi då har pratat om, den finns alltså på klassiker.nu/Saab99. Och årets klassiker kommer vi att visa på bild i nummer 3 2022 som kommer i butik om ett par veckor. Ja, det var allt från oss i Studio Klassikers studion för den här gången. Jag heter Carl Egelius och jag tackar Claes Johansson.
Mm, tack.
Och Fredrik Nyblad.
Tack, tack.
På återhörande.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.